Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa.
Testa sitt still till denna du.
Será tu sonrisa.
Det är svårt du.
Hej, hej. Alltså när jag hör denna så känner jag lite att Suavemente kan dra åt helvete alltså.
Men den är lite bättre.
Den är bättre ju. Men jag har faktiskt inte hört den så mycket.
Jag har genom hela min uppväxt. Genom hela min uppväxt där hemma. När mamma lagar mat och farsan städar så vickar
helvete.
Man på höfterna till denna.
Och höfterna har vickats till denna hemma hos Casa de Vasquez.
Ja.
Ja, den är brutal ju. Ja.
Verkligen. Verkligen.
We're back man, we're back.
We're back, we're back.
Känns som att man har sagt det ett par gånger i den här poddens historia. Jag ber om ursäkt för det. Men förra veckan var omöjligt att spela in för min del.
Det gick inte.
Det var lockos.
Hur dålig var du?
Nej, men alltså, hur kan jag säga så här?
I'm dying. Help me.
Nej, jag var dålig. Men en fråga, Simon.
Ja. Yeah.
Minns du mycket från typ högstadiet? Alltså vad som hände innan gymnasiet och sådär?
Ja, men en del.
Det är så.
Jag gör. Yeah.
För mig är det typ helt blackout. Jag har typ förträngt allting. Mycket för att det inte var så mycket att vilja minnas. Men jag kommer ihåg, det är sjukt, jag hade en kille i klassen. Jag har typ glömt allas namn på riktigt. Men jag kommer ihåg en kille, han heter Martin Larsson. För att de var så här super, super kärnfamilj. Alltså, jag är uppväxt med farsan ju. Och morsan bodde på annat håll. Och de träffade jag lite då och då. Men jag bodde ju hemma hos farsan. Och ibland fick man följa med hem till den här Martin Larsson. Och då, det var ju... två barn, en kille och en tjej och så här, lyckligt gifta familjen. Yeah. Så bodde i hus och käkade middagar, lagat mat vid 18.00 vid matbordet. Liksom. Allt sånt som man själv inte hade. Typ. Men jag kommer ihåg i alla fall att hans pappa Lasse Larsson, han hade ett företag som hette Lasse Labels AB. Det är så sjukt att jag kommer ihåg det. Men, och det har egentligen ingenting med någonting att göra. Men jag minns första gången han berättade typ när man gick i... fan gick man i femman eller sexan eller någonting sånt där. Och han berättar, jag frågar vad han jobbar med. Han bara, nej men jag jobbar med labels. Jag bara, vad är det då? Nej men typ så här självhäftande förpackningar. Du vet som typ skinkan man har. En sån förpackning med skinka. Och så tar man en skinka så stänger man förpackningen igen och så liksom klibbas den tillbaka. Det är så här. Sådana jobbar han med. Då fick jag en sån mindfuck. Bara, jaha, man kan fan jobba med typ allt alltså. Man kan tjäna pengar, man kan tjäna deg på allt.
På allt, ja.
Nej, men varför jag kom att tänka på honom var för att sist jag var riktigt, riktigt dålig. Då var jag typ, vi åkte på en sån här en resa med fritidsgården. Vi betalade typ 2000 spänn för att åka till Sunne och åka skidor. Jag hade aldrig åkt skidor innan. Och 2000 spänn för mig då, det var 4000 PET-flaskor. Så jag hade kämpat för att få ihop till den här resan. Och kände mig lite så här däven, du vet. Lite så här hängig, tunga axlar och Så, redan på tåget när vi skulle ge oss av, men det var liksom bara bita äpplet, jag ska iväg på det här liksom. Det, jag är säkert bara lite varm. Och redan, vet, jag hinner ju knappt komma förbi Göteborg eller Stockholm på tåget, och så bara får jag lägga mig ner, mår dåligt och jag mår sämre och sämre.
I'm dying. Help me.
Och sen i princip dagen efter så kommer jag liksom ihåg hur jag ligger där i bottendelen på en våningssäng och vaknar upp i min egen spya mellan mina.
Nej, fy fan.
Och då var det ingen som tog hand om mig förutom Lasse Labels AB. Ja, Lasse. Han, fina Lasse som följde med som förälder för att han var duktig på att åka skidor. Han fick ta hand om mig där jag låg med 40 graders halsfluss.
Vilken hjälte.
Och vilken hjälte.
Du kom och tänkte på honom för att du var nästan lika dålig nu förra veckan.
Jag kommer tänka på honom faktiskt då, när jag vaknade en morgon och inte visste vilken dag det var. För vet, jag sov typ i 3 dygn. Alltså jag levde lite som en katt. Det så jag vaknade lite, försökte ta mig ut, mjauade lite i köket, fick i mig typ ett glas vatten och så gick jag la mig och sov igen. Liksom. Och så bara höll man på så.
Jag var ju riktigt rädd ett tag för att man ringde dig, man smsade, fick inget svar. Nej. Och du vet... I vanliga fall så om jag skickar iväg ett sms till dig så svarar du innan mobilen har hunnit slockna och hamnat i viloläge ju.
Ja, ja. Nej, det var liksom inte ens läge. Jag tittade inte ens på telefonen.
Nej, det gick inte va?
Nej, men det var i alla fall fint att se. Jag har fortfarande 47 obesvarade sms, så tack alla ni som hörde av er. Men nu är jag lite piggare.
Många som bryr sig om dig. Verkligen. Men du missade min match i Malmö, min vän.
Det var ju också ångest.
Det var också ångest va?
Det var otrolig ångest. Nej, men det var så här, av alla jävla kukveckor att bli dålig på så skulle man bli det när vi har World Padel Tour i Malmö. Ja. Kom igen.
Ja, men du vart ju frisk i slutet av veckan så du fick ju se den bästa padden.
Ja, men jag tog mig i alla fall. Jag samlade riktigt mycket Alvedon, hackade i små, små, små bitar och drog det upp i näsan så att jag orkade kolla på din match via stream i alla fall.
Det var ju
nej,
bra.
Det gjorde jag inte. Det gjorde. Men jag samlade kraft och såg din match. Och vilken, det var jag riktigt glad att jag gjorde det.
Men du, innan vi snackar om min match och VPT så spullar vi tillbaka bandet lite till va?
Just det.
Och du gjorde en SPT-debut, mannen.
Kanske därför jag blev sjuk.
Det kan vara så, va? Du kände mycket press, hade tränat stenhårt i flera månader. Oh. Och det var bara liksom att du släppnade av, va?
Men det var lite där det började, om jag ska vara helt ärlig. Så, men jag tror ju inte på att man blir sjuk, utan det är en sån, det är ett mindset ju. Så att... Mm. SPT Skurup, ja, debuten, jag och Danny Dios. Jag vaknar upp, jag åkte ju ner redan på fredagen. Mm. Vaknar upp lördag morgon. Vi spelar första matchen vid 12, rätt skönt, vet. Inte så här 9 match liksom. Mm. Men vaknar ändå upp så här 8, gick upp tidigt. Lite av nerv också. Och så bara känner jag kuken, halsen.
Ja, aj då.
Men, men fan, vad ska man göra liksom? Det är bara att bestämma sig för. Det är säkert bara på tidig morgon, du vet. Men, men jag kände så här, så nu vet när jag började bolla in lite och började röra på mig lite så fick jag så sjuk puls som jag inte brukar få. Då tänkte jag direkt också, det är säkert nerver. Annars är jag ju, just nu känner jag väl annars att jag är i extremt bra form kroppsligt liksom. Mm. Men jag hade något som låg i kroppen, det hade jag.
Du hade något va?
Det hade jag. Men det var en grym debut ju. Alltså, jäkligt kul att få spela gruppspel också med Danny Dios, jäkligt lärorikt. Mm.
Det är otroligt lärorikt för dig att klart all erfarenhet och all tävlingserfarenhet är bra erfarenhet, men att just spela med så erfaren spelare och tränare som Danny Dios gör väl ändå att du tar och steppar upp 1-2 nivåer just den helgen och du ser padden på ett annat sätt efteråt va?
Verkligen alltså. Nej, men, och vi snackade om det tidigt i podden i år att ett av målen i år var ju att spela B-klass och jag och Danny hade ett gemensamt mål om att spela en tävling ihop för att han tycker att det är jäkligt bra som en del av utbildningen liksom att just tävla ihop. Sen hade det inte behövt vara en SPT men nu var det bara kul att vi kunde och att han kunde och att han ställde upp på det. Så att, nej, men det var nog den bästa skolan man kan gå på så sätt. Sen är det också mycket att ta in på kort tid. Alltså du vet ju själv ta in så mycket info hela tiden på så många matcher så kort och få så mycket boll och sådär liksom. Du vet ju själv hur det var tidigt för dig med typ Caetano och sådär.
Det är väldigt svårt att ta in det under matcher i många gånger och applicera det i matchsituation, för att vi kan ju, om vi går in i era matcher, ni börjar ju bra i gruppspelet, tar er vidare från gruppspelet. Sen har ni, när ni gick vidare från gruppspelet så gick ni till kvartsfinal, va?
Precis så.
Och det var där det tog stopp.
Ja, nej, jag vill knappt prata om den matchen. Men alltså, det var väl lite så här, gruppspelet, första matchen.
Vi måste snacka om matchen.
Jag vet, ja, men första matchen i gruppspelen kan vi väl ta. Där tycker jag väl ändå att vi ska vinna på pappret, om man säger. Mm. Och det gör vi. Vi spelar bra. Jag spelar, ska jag säga, helt felfritt. Alltså. Du vet, spelar på lagom aggressiv nivå. Tror jag missar 4 bollar på hela matchen. Liksom. Gör det bra. Precis. Baserade lite på motståndet där också. Men jättebra. Danny spelar ju som vanligt som en gud. Liksom. Men han kände ju själv att han inte var... Det var hans första tävlingsmatch. Han hade ju fan varit i Spanien i 2 veckor och bara göttat liksom. Värmt upp på beachclubs. Så han var ju inte...
Kul att du säger att han spelar som en gud, för du vet vad Dios betyder på spanska.
Den välhängda guden, va? Är det inte så? Det säger han själv i alla fall.
Gud.
Ja, exakt.
Danny gud. Dios heter ju gud i efternamn. Så att det är lite komiskt. Fortsätt.
Det är talande. Det är talande faktiskt. Men sen går vi vidare. Sen så ska vi spela andra matchen och då möter vi 2 killar som brukar gå ganska långt i B-klass. Liksom. Så där hade jag rätt mycket respekt och jag visste väl att jag visste att alla i gruppen visste att de var favoriter. Mm. Så, men sen finns det alltid en sån här skrämselfaktor. Vet, så här, lite nervösa för att möta Dios liksom, och sen så vill man kanske inte torska mot den där YouTubern. Liksom. Så att det fanns väl någon liten sån. Men jag tänkte ändå att det här kan bli tufft. Eller så. Men gör vi, så länge man bara går in och gör en bra match. Liksom. Mm. Men vi har ju en gameplan, håller den. Och jag spelar fortsatt jävligt bra och Danny går väl upp ytterligare en nivå från första matchen. Liksom. Han har väl blivit lite varm med sina små leder. Liksom. Så vi gör ju en jävligt bra match där och då, det var jävligt glädjande att man kunde hålla ihop det. För det var ju det man ju inte kunde om vi ska prata om kvartsfinalen.
Vi kommer dit.
Ja, så att kvartsfinalen egentligen är en identisk match mot... tidiga matchen i gruppspelet. Vi möter en backhandslägga och en gnetig forehandspelare liksom. Spelet blev ju såklart väldigt mycket forehandspel och jag försökte spela så mycket rakt jag vågade när jag kunde hålla bollen nere för att få in Dani, men vi gör det bra, vinner första set, ett break, får vårt läge, tar den, håller servern resten och tar det i setet liksom. Riktigt skönt. Sen så sitter jag på bänken och så tänker jag bara så här, fan, nu gäller det inte att tappa energi. Nu ska jag springa in, jag tar en kort vila här nu. Och så sprang jag in och lekte liksom Ale Galan och bara studsade runt och sprang 4 varv på planhalvan för bara för att visa att jag är inte trött liksom. Nu ska vi bara mata liksom.
Ja, ja.
Och så kände jag bara så här, nu ska jag inte vika ner mig, nu ska jag bara gå för det. Och gick för det. Och vinner, leder 4-0 i andra set på liksom typ 12 minuter. Du vet, så det bara
ni har sett upp och sett 4-0. 2 game från semifinal.
Si, vår serv.
Och er serv dessutom.
Ja, det är så jag minns det i alla fall. Och då blev det lite som att... Jag för mig att det var Danny som servar. Jag står framme på nätet och står typ, fan, 4-0, det är ju klart nu. Det var som fan. Det var nästan så att det kom över en typ så här, det var som fan. Och jag såg hur de blev rätt uppgivna. Men typ så här, det var som att de så här, ja, men vet du fan, de sa till varandra så här, okej, vi har ingenting kvar att förlora. Vi testar och bara slå på allt, du vet. Så det var egentligen det som hände. Det gamet var helt, jag blev helt chockad, vet, man spelar så här vanligt, jag lobbade förhandspelaren och förväntade mig att bara kunna liksom, och så bara pangade han från ett konstigt läge, så jag blev helt ställd och tänkte, oj, ja, den borde jag kunna tatt, men jag blev liksom så här paff, och sen gjorde han det igen, och sen så blev det en golden point, ja, men som de fick en nätrullar på, så tänkte jag bara så här, aja, skitsamma, det ska inte låta det ta mig, vi har fortfarande break up, det är lugnt. 4-1 deras serv, golden point igen. Och då känner jag så här, fan denna här behöver jag ta, för nu börjar jag, du vet så här, jag var inte lika tuff i fotarbetet längre. Jag sprang inte runt och studsade liksom. Nej. Så jag tänkte bara, den här behöver vi ha 5-1 så servar vi hem det.
Ja.
Torskar vi den golden pointen. 4-2. Och sen är det liksom som att de bara så här, fan det funkar, det funkar. Du vet, då börjar de kuta ut på bänken, kuta tillbaka på banan. De har hur mycket energi som helst och jag har liksom sålt smöret och tappat pengarna.
Nej, blir du nervös och gummiarm kanske?
Ja, men där blev det ju så. För när det blev 4-2 så kände jag så här, ja men fan, nu är det ju liksom lite upp till bevis här. Nu får jag ju, ja. Och så vågade jag liksom inte göra någonting med bollen. Jag började bara placera in den och vänta på att de skulle missa. Men de hade ju bytt strategi. De började ju smälla på allt istället. Och så hade de lite marginaler med sig, ska man väl ändå erkänna. Men det är också någonting man förtjänar när man vågar gå för det. I tajta läge liksom. Så det var väl egentligen bara att konstatera att de bröt tillbaka där och sen vann de det sättet och tredje set så kände jag bara att jag var inte kvar på banan liksom. Jag var inte där.
Fick ni några game efter att ni ledde set upp på 4-0?
Stop asking questions! It's none of your concern!
Ja, ett.
Ett. Ja, det är
det blev 6-1 i tredje.
Aj, alltså jag kan inte tro mina öron. Men ja, det är en erfarenhet. Alla erfarenheter är bra för framtiden.
Ja, det får ju inte hända bara. Det är ju det. Men
det får ju inte hända.
Nej, nu ska jag verkligen träna på det där. Att försöka kunna hålla fokus och inte få gummi liksom, och våga göra lite mer med bollen när, även när mycket står på spel.
Mm.
Framförallt i volleyn, kände jag.
Det kan ju svänga mycket och momentum är ju en viktig faktor inom sporten paddel och ja. Man får inte bjuda in de andra i spelet och matchen när man kan stänga det. Men samtidigt så som man ska lära sig att stänga matcher så är det bland det svåraste att göra inom paddel och i många andra sporter. Det är ju faktiskt att stänga matcher.
Always be closing.
Ja, ja verkligen. Ja, 5-4 egen serv. Hur många gånger har man inte tappat en?
Exakt, det hela många tiden. Gånger.
Ja, exakt.
Det händer många gånger.
Mm.
Så att det är svårt, men nej, jag tycker ändå det är en bra tävling. Jag såg inte alla dina matcher.
Nej, jag gör det bra. Man blir besviken bara när man har det. Så är det ju.
Ja, såklart. Men det är din första SPT. Du når kvartsfinal, herregud.
Jo, jag hade ju nått semifinal om jag bara liksom hade liksom vunnit en boll till mer eller mindre. Ja. Har vi 5-1 där, då är det över.
Ja, såklart. Då är det över.
Det är lätt att säga. Nej, men jag ska lyfta på hatten också. Vincent och
fuck those guys.
Vincent och Adam gjorde det väldigt bra. Det ska de ha. Mm. Det är starkt att vända också.
Verkligen.
Att, men det här, varför jag blev så besviken var ju dels för att det har varit roligt att gå till semi, men också för att det hade ju varit några pinnar till. Och det är pinnarna man vill åt.
Det är pinnarna man vill åt. Vet du vad vi har gått om nu då?
Nej. Nej men.
For on, brorsan. For
on. Vi har så mycket for on, total grip.
Oh my god, vad nice det är att de är hemma igen.
Hur snygg är nya flaskan då?
Den nya burken är riktigt nice, jag älskar den. Designen är 10 poäng. Och du vet, när man har den i handen så känns det liksom lyx. Det här är bra grejer.
Mm, håller med. Men jag känner mig som en sån jävla loser. Det här är så typiskt mig också. Liksom, att jag hade ju foran ganska länge innan du kom in i bilden.
Mm.
Du vet, typ som att när man har haft ett plagg eller någonting. Man har burit ett plagg på lång tid. Sen så kommer det någon och helt plötsligt bär den. Fast de bär den på ett annorlunda sätt och så blir den svinkool och så man själv bara, men hallå, jag har haft den jättelänge. Så är det i alla fall nu. Så är det i alla fall nu när du kommer in i bilden och du bara så här, nej men jag sprayar inte rakt på handen. Jag sprayar rakt på racket, på lindan. Nu ser jag att alla gör det. Varenda jävel i hallen gör det. Det står jag där som hela pajas och sprayat mig i handen.
Det är mycket bättre ju. Jag tycker det blir lite jämnare. Lite jämnare. Lite mer lagom och det känns bra ju.
Slippa
handen bli så klibbig.
Det är ju fan att det ska krävas en solbränd vaskes för att man ska komma på det. Men jag är jävligt glad för, vi ska väl säga att vi är sponsrade av Foron, eller hur?
Det är vi. Vi är sponsrade av Foron.
Så vi inte får masen efter oss. Det vill man ju inte.
Ska ni klicka hem en burk så använd koden VSQZ10.
Den är ju lite krånglig, så PP10 är ju mycket enklare, kortare. Så ta den så får ni 10% och god karma och gummi i avgörande läge.
Ja, precis. Nej, bägge koderna funkar väldigt bra.
Bägge koderna funkar. Om ni inte har testat den, vill ha bra grepp på när ni spelar paddel, särskilt tycker jag extra jäkla gött är det, du vet, när man lindar om helt nytt och fräscht. Så kanske man inte kör, så kör man ett game, två game, och sen så kör man lite sånt, så bara blir det ännu bättre än nylindat.
Då blir det blir faktiskt helt magiskt. Och ja, ser ni mig eller Patrik i hallen och ni aldrig har testat Foron, men vill gärna testa innan ni beställer hem en burk, kom fram, så kan vi ge er en liten så kommer ni klicka hem. Come on!
Okej, come on allihopa. Tack så mycket Foron för att ni sponsrar denna veckan. På tal om SPT:s grupp, vi måste väl snabbt berätta att Vasquez Rocafort städservice var i Skurup och städade rent.
Det vart så. Det blev jävlar. Så. Jävlar du.
Det var liksom... hur många game tappar ni?
Nej, men vi tappade rätt många första matchen. Maskineriet kom igång rätt så långsamt. Men om vi tar från och med lördagen, alltså kvartsfinal blev ju 0-0. Semifinal blev ju 2-1.
2-1.
Och sen finalen 2-2.
När Simons förkortningar, då menar han alltså 6-0, 6-0, 6-1, 6-2, 6-2, 6-2.
Korrekt.
Ja, det är ju ändå distinkta siffror, får jag säga. Spelar ni er bästa paddel, eller vad var det som gjorde att det gick så bra då?
Nej, det som gjorde att det gick så bra, det var ju att vi trivdes bra på banan. Banorna var långsamma, vilket vi gillar. Bollarna var lite tunga. Vi gillar det. Så att vi kunde spela en otroligt bra defensiv paddel. Jag tror det var där vi markerade skillnaden, att vi lyckades egentligen pressa motståndarna i alla deras servegame och egentligen breaka dem rätt ofta. Och därefter kunde vi också spela ett väldigt bra taktiskt spel offensivt när vi själva servade, så att vi kände oss inte så direkt hotade heller när vi servade. Så att väldigt solid rätt igenom. Vi visste vad vi hade varandra. Vi spelade som ett lag, helt enkelt, framförallt. Vi spelade som ett lag.
Då är ni jävligt svåra att slå alltså, när ni gör det.
Ja, det är vi. Vi kompletterar varandra bra.
Kanske
på banan.
Kanske också lite extra tändning när man vet vad man har framför sig också. Att man ska in och spela en VPT efter tävlingen.
Precis. Denna tävlingen följdes upp direkt av World Paddle Tour Malmö.
Det var rätt coolt ändå, du vet, när jag spelade min kvartsfinal, så glider liksom Godo Diaz förbi, tittar några bollar, och sen kommer liksom lite andra folk från M3 man har träffat som liksom inte visste att jag ens spelade liksom, så här. Det är lite surrealistiskt ändå att massa sånt folk glider runt i Skurup.
Verkligen, speciellt under den helgen, för att det är det som är lite häpnadsväckande nu, att touren är så pass tuff på World Paddle Tour att, du vet, Godo Diaz får kvala, Matti Diaz får kvala, och många
de
andra.
De verkar göra det.
Ja. Och du vet, de har inget annat val. Det är så pass tufft idag att är du inte på absoluta toppen och spelar i bra paddel, så åker du ner till Previa.
Åker du till Skurup?
Åker du till Skurup. Inte för att det var så dåligt. För att
nej, helvete, vilken jävla motherfuckerhall.
Vi måste snacka om hallen. Vad är det som händer med svensk paddel?
Nej, det är ju det sjukaste. För om man tänker efter, Skurup är ju, alltså, det är ju en håla liksom mitt i ingenstans egentligen.
Det är en riktig håla.
Howdy, partner!
Alltså, det fanns ju knappt en tågstation där när jag växte upp där nere.
Och nu så har de en paddelanläggning med 17 banor, va?
Ja, 17 eller 18, ja, något sånt.
Och Players Lounge i helgen var inte så tråkig heller.
Ja, det är väl där de har lagt det mesta krutet också.
Det kändes nästan som det, va?
Ja, nej, men jag har hört att han har rätt gott om Smet, han som äger marken där, och han har väl haft lite kravställning på utbyggnaden, så att han fick sitt lekrum han aldrig kunde bygga där hemma liksom. Så,
nej, det var inte det lilla
lekrummet. Jag vet inte om någon missade, men i Players Lounge, det är liksom ett par våningar upp i lokalen längst in, och där uppe så fanns det en bullbana, en sån på sand, och den kunde ju då hissas upp. Och under den så var det ett garage, så man utifrån kunde tydligen köra in en bil och sen hissa upp den i Players Lounge. Så där kom ju Bela upp.
Det var helt makelöst.
Ja, men i skur.
Kom bara en bil från ingenstans.
Från och golvet liksom.
Får inte glömma att de hade pickleballbana, de hade innebandybana, PlayStation, alltså de hade rubbet, de hade allt.
Ja. Ja, det var,
Tutti
Balutti. Man kan inte kalla det för mancave, man får kalla det för ett, jag vet inte, det är som en nöjespark mer eller mindre i en paddelhall.
Precis.
Sjukt häftigt. Bra jobbat Slut och Company.
Det var vår tävling. Ja. Men damsidan, det var lite jämnare och tuffare final som spelades där, va? På Center Court.
Det var det verkligen alltså. Det var det verkligen. Jag stannade kvar och kollade. Jag stannade faktiskt inte hela finalen. Jag kollade första set och då torskade Amanda och Anna första set. Barre och Wickert heter hon, va?
Ja, Helena Wickert.
Helena Wickert
från Belgien.
De plockade en första och tyckte ändå att som såg ganska stabila ut. Men sen hände något.
Team Amanda, Anna och Schlüter får man också säga, för han var ju coach.
Verkligen. Väldigt livlig coach. Lite så, nästan lite fotbollscoach. Banka på glaset stund till tals för att lyfta på hakan och sånt. Gillar jag.
Han var taggad.
Ja.
De ändrade taktiken lite och hittade en väg till vinst. De vände matchen, vann andra set hyfsat tajt tror jag. Sen blev det ju mer och mer Anna och Amanda ju längre matchen gick.
Momentumet vände, ja.
De mötte ju som sagt Barre och Helena Wickert och Gianni Dios.
Han var också coach.
Också coach.
Samla på sig ytterligare en förlust där.
Ja. Han fick inte nog dagen innan med dig.
Ja, exakt.
I B-klassen.
Fy fan. Men, nej, det är fint av alla att ställa upp. Nej, men det var väl väldigt kul av Anna och Amanda.
Ja,
verkligen.
Väldigt starkt. Och vi ser ju Barre. Vi får inte glömma att hon drog på sig en tuff skada för är det 1,5 år sedan snart?
Ja, exakt.
Och inte riktigt fått den tiden hon vill ha eller som har krävts för att hon ska hitta sin fina form på backhandsidan.
Nej, precis.
Jag tycker att hon blir bättre och bättre för varje gång jag ser henne, vilket är väldigt kul och glädjande. Men man ser ju att hon har ju spelat på forehandsidan med soffan ett år.
Så länge,
och man ser ju att det blir bättre och bättre på backhandsidan i alla fall.
Ja, men det som är gött är att hon har haft liksom kämpet på typ Eurofinans och sådär och inte riktigt gått hennes väg där, men hon är ju ändå en sån som, hon är lite som en drake där liksom. Det är mycket motvind, men det är då hon lyfter liksom. Hon tränar ännu mer, ännu hårdare, ännu mer motiverad, så att hon har en inspirerande skalle tycker jag.
Det har hon verkligen, och resultaten kommer alltid till slut, och det kan så vara ett gott tecken eller ett gott tips till alla er där ute.
Verkligen.
Spelar ni seriespel eller osanktionerade tävlingar eller sanktionerade tävlingar men inte känner att ni får resultat, fortsätt träna hårdare. Men en annan sak, träna med kvalitet också.
Ja, kör, det är väldigt viktigt.
Ta lektioner med tränare, se vad ni kan förbättra och ibland ta in en coach som ni kan spela match med, som Patrik gör med Danny Dios, för då toppar ni matchformen, för det är där. Så det är där ni gör skillnad.
Ja, och det är oftast där man gör sina största misstag på träning. När man matar korg, liksom, då står man där och är perfekt och tänker på alla förberedelser. Det finns inget stressmoment. Liksom. Men kombinationen är jävligt viktig. Och jag tror väldigt många coacher faktiskt ställer upp på det. Och om de inte ställer upp på det så kan de i alla fall göra som Andreas och Daniel. De gör att de kan utvärdera matcher via Padel Go och sådär. Så att, ingen spons, men det är också en bra grej att göra. Man kan ju skicka in en match där och få liksom, sin match analyserad. Det tror jag också kan vara nyttigt.
Väldigt nyttigt. Så att resultaten kommer alltid till slut. Så kämpa. Ge aldrig upp.
Don't give up, man. Men du, på tal om att kämpa. Ska vi ta oss hela vägen till en kokande Malmö Arena onsdag eftermiddag, får väl ändå säga.
Mm. onsdag klockan 4.
Ja, hur, jag vill veta lite grann inför det här nu då. Okej, ni hade ett fantastiskt SPT, ni gjorde vad ni skulle, ni åkte dit, ni körde det här grejen. Och sen måste ni ändå ha börjat fokusera lite grann på när lottningarna kom. Ni såg att vi ska möta de här rackarna. Hur var tankarna?
That is indeed a problem. The more immediate problem is that we're fucked.
Tankarna var att oj, det är en tuff lottning, men vi har absolut chanser att skaka om dem lite och till och med vinna. Men,
hur tänkte ni då? Hur mycket research gjorde ni?
Inte så mycket. Vi har ju sett dem spela många gånger. Vi vet vad de går för. Jag visste till exempel sen tidigare att GMD, det går inte att läsa honom. Man vet att han har alla slagen. Han är en väldigt offensiv spelare. Har väl troligtvis de bästa reflexerna på touren. Ja. Så att förberedelsen började med att Marcella Ferrari anlände till Sverige på söndagen efter att vi hade spelat finalen i Skurup. Och jag körde ett träningspass med henne. Två träningspass på måndagen med två vänsterhänta. Nej, okay. Det blev en vänsterhänt bara, förlåt. Med en vänsterhänt.
Nej, Adam. Ja,
exakt, Adam. På förmiddagen. Där vi körde lite övningar för att komma in mer i den krossen mot en lefty, för det är inte alldeles lätt.
Okej, så det var medvetet gjort att du frågade Adam om man kunde spela för att du ville ha en lefty?
Ja, exakt.
Coolt.
Och Adam är grymt duktig, han hade precis vunnit en tävling. Jag vet inte, vad heter de här SPT-tävlingar som är under en challenger? Ja.
Challenger Järfälla vann han och Gurra vann, va?
Precis, han och Gurra vann.
Gurra Eriksson.
Så att jag visste att han var i form.
Och Adam är väl han som är hallchef nere på Racket Paddle Lab som hade premiär igår. Så åk dit och high-fiva honom om ni får chansen. Underbar kille.
Riktigt trevlig kille.
Och du ringde in honom och han fick han spela med glasögon också som GMD, eller hur?
Nej, det behövde han inte.
Okay.
Så att jag körde en och en halv timme med honom och Marcella. Där vi jobbade från lite olika spelövningar. Helt enkelt. Ja.
Mycket defensivt eller?
Mycket defensivt och mycket lägen som jag skulle hamna i mot GMD i krossen.
Ja,
så
okay.
Vi var väldigt centrerade och fokuserade på hur GMD spelar.
Intressant.
På eftermiddagen körde jag ett pass med Vindahl och hans partner Martin Andornino.
Ja.
Där vi körde två mot ettor. Det var en bra genomkörare. Det var skönt att spela. Liksom. Två mot en, och för då kan man ju öppna upp banan på ett helt annat sätt när man är kontra när man bara är två stycken, för då kan man ju bara spela cross.
Just det.
Även där körde vi lite spelövningar, och jag tänkte mycket på hur Pablo och GMD spelar i olika lägen. För att verkligen liksom visualisera
matchen. Har du kollat matcher från dem då eller?
Ja, men jag har sett matcher från dem tidigare och mycket highlights. Mm. Och Marcella hade bra input också och information, så att jag kollade inte mer denna vecka för att jag skulle spela mot dem, utan jag hade tillräckligt mycket på dem. Och därefter kom Kaje ner på tisdagen där vi körde ett bra tuff pass bägge tillsammans med Marcella, där vi låg också fokus på vad Pablo Lijo gör bra, vad han gör mindre bra och vad de gör bra som par.
Vad ska du säga, är det de gör som bäst som par då?
Bägge två är väldigt skickliga. Pablo Lijo är väldigt bra på att vänta på rätt läge för att gå före. Han har väl alla slagen, men ibland så blir han ju lite, tar han fel beslut, och tar han fel beslut många gånger så hamnar man i ett läge där han blir lite osäker. Fortsätter göra fler misstag. Och det var väl lite det vi ville nå egentligen i matchen. För ju mer boll GMD får toucha och ju mer GMD spelar, desto farligare blir han.
Ja, okej.
Så att det var väl liksom det som var vår gameplan.
Så det skulle vara mycket cross för Kajetan och mycket, mycket rakt för dig då?
Ja, men samtidigt inte bara rakt, utan nej, när vi väl spelar på GMD så skulle det vara vid rätt läge där vi kan göra skada och framförallt inte spela den till honom för att han har så bra reflexer. Just utan spela ifrån honom så att han, varje gång han får röra bollen så ska han få ta flera steg till bollen.
Ja.
Men sen så körde vi också ett träningssätt, eller några gen bara blev det till slut mot Diestro Pincho. Vilket också var lite medvetet val. Mm. Eftersom Diestro är vänsterhänt, spelar lite likt och oväntat som JMD. Och Pincho är ju en stabil backhandspelare. Som ja, Pablo. Så att då körde vi några game mot dem. Och sen var det bara vila. Jag tror vi slutade 2-3. De ledde 3-2.
Okay.
Så det var inte så många game. Nej. Men i vilket fall, vi kände på banan dagen innan. I alla fall tisdagen fick vi känna på bana 2, inte centerkorten, men det var mer eller mindre samma känsla. Då kände vi genast att banorna var otroligt långsamma.
Mm. Ja, men fan vad man märkte det alltså.
Och det, är ju, det har ju att göra med isen under. Isen låg ju kvar.
Kallt.
Ja, så att marken var ju kall. Det gjorde ju att det gick långsammare än vanligt, för VPT-mattan är ju redan långsam. Och för er som inte vet om det, så är den mattan långsammare än vanlig mondomatta i en hall. Eftersom skillnaden är ju då, i en vanlig paddelhall så har du typ en betongplatta under paddelmattan. Mm. Vilket gör att den är ganska hård. Och då blir ju spelet lite snabbare. Dessa banor som man monterar upp till VPT-sammanhang och arrangemang, de ligger ju på vad kan man säga, lite olika träval.
Ja.
Planker, ja, kan man nästan säga. Jag vet inte vad man ska kalla det eller hur man,
ja, men det
ska
är ju lite, planker liksom. Ja, exakt.
Så där att liksom. Precis, så det är det som blir skillnaden. Och man har ännu mindre sand. Redan en vanlig mondomatta har ju betydligt mindre sand än en vanlig paddelbana. Men dessa banor har ännu mindre.
Och också kyla på det.
Också kyla. Och en annan faktor är ju också att första speldagen så är ju banan ännu långsammare. Sista speldagen, alltså finallagen, så är banan lite mer satt. Då går den lite snabbare.
Ja, just det, för grästråna kanske har vikt sig lite grann då.
Ja, precis. De har blivit inspelade, mindre felstudsar.
Mm.
Och ja, you named it.
Men hur var nerverna inför matchen då? Om vi tänker halvtimme, en timme innan liksom.
Scare the shit out of me, Larry! I'm gonna die, I know it!
Alltså jag var inte så nervös. Jag var ganska självsäker i att jag skulle prestera bra ifrån mig. Och att Kai också skulle spela bra. Vi kommer från att ha spelat en väldigt bra tävling i Skurup. Vi har tränat på väldigt bra på sistone. Vi hade bra känsla. Vi hade konferens i inbollningen och dagen innan. Så att det var ganska lugnt. Sen så visste jag att det skulle vara en del publik, men inte att det skulle vara fullsatt eftersom det var en onsdag mitt i veckan, folk jobbar. Men jag kände att fokuset var bara i det jag skulle göra. Självklart pirrade det till lite i magen.
Kommer du inte ihåg wildcardet du fick senast i Båstad för några år sedan? Berättade du ändå att du hade jäkligt mycket tankar inför matchen, att så här, hur kommer det gå? Kommer vi få något game? Finns det någon chans? Kommer jag göra bort mig? Du vet, så här, mycket sånt som du kanske slapp denna gången.
Precis, nu var det ju verkligen inte de tankarna i mitt huvud, utan nu var det snarare att nu ska vi ut och visa att vi fan håller den här nivån. Så att det var helt andra puckar. Men jag hade lite nerver, självklart. Det ska man ha. Men vi gjorde en bra uppvärmning. Och jag känner alltid när jag gör en bra uppvärmning så vet jag att då känner jag direkt att jag är inte riktigt 100 idag. Jag kommer inte prestera på topp, eller att man är idag är jag pigg, idag känner jag mig alert, idag kommer jag spela bra. Och det var en sån dag att jag kände, fan, idag kommer jag spela bra. Det sa både jag och Kaj när vi bollade in på förmiddagen. Så att vi hade god känsla. God känsla och bra lagsammanhållning, jag, Marcella och Kaj.
Nice.
Skitnice, men...
Och sen springer ni in.
Springer vi in och spelar.
Hur mycket tänker man på publiken när det är en sån arena?
Jag tänkte inte så mycket på publiken, men jag kände stödet konstant.
Mm.
Och det vill jag verkligen tacka till alla som tog sig tid att komma ut till arenan, att peppa på oss hela vägen till slutet och verkligen pusha oss framåt hela tiden. Så att på så sätt var det helt fantastiskt.
Och tack Kicken för att du körde full stream så att jag kunde kolla via Instagram.
Ja. Come on.
Come on.
Så att nej, det var en grym atmosfär. Matchen började tight också. Vi började spela bra. Vi höll våra servegame hela vägen fram till 4-3 i första. Då blev vi breakade.
Nej, men vänta lite ändå. Breakade inte ni första gamet?
Jo, vi breakade och blev breakade tillbaka direkt igen ju.
Okej, då räknas det kanske inte riktigt.
Nej, man brukar ju säga att man breakar när man har hållit sin serve efteråt. Ja. Och det gjorde vi inte. Så att det blev break och sen break tillbaka.
Ja. Jag satte mig i alla fall upp i sängen där när ni breakar första game, tänkte bara, vad i helskotta är det som händer här nu då?
Varför inte jag där? Så att vi började bra. Höll våra serve game sen efter det fram till 3-4. Då servade vi, blev breakade.
Mm.
Eller? Nej. 4-3. 4 lika... 5-3 låg vi under. Så vid 3-4 blev vi breakade. Vi breakade tillbaka. Vi kände att vi var med i matchen.
Yeah.
Matchen gick till ett tiebreak.
Ja, men, och det var så här, jag kommer ihåg att det stod 5-6.
Yeah.
Och där tror jag att det var en golden point.
Det stämmer. Vid 5-6 så var det en golden point. Kort.
Och yeah, där drar Simon Vasquez en backhand volley som går nätkant in.
Nätkant över och dör.
Ja.
Tacka gudarna
för
det.
Come on!
det var så kul, för att just i det ögonblicket så ser jag ju när Sebastian Gordon från Rocket Paddle och Joel Nordqvist, min manager, sitter precis vid sidan. Och de bara reser sig upp och skriker bara, come on!
Ja, exakt.
Come on!
Pontus satt ju precis bredvid och streamade då, så jag hörde det också.
Just det. Och det som var lite kul, då visste jag inte det, men så berättade Joel efteråt att när han reste sig upp och skrek med Sebbe, yeah, så såg han sin farsa bredvid sig och han bara lipade, han grät av glädje. Det var lite
vems
kul.
Farsa?
Joels pappa.
Nej, vad roligt.
Skitkul faktiskt. Så att vi hade ju verkligen stödet med oss och det vill jag verkligen tacka. Det var väldigt känslosamt efteråt också.
Fattar det.
Men tillbaka till matchen så... Det blev ett tiebreak. Vi var uppe i 2 lika. Och hela setet så hade vi många långa bolldueller. Vi spelade taktiskt rätt. De spelade taktiskt fysiskt mot oss. De lät oss springa väldigt mycket. Spela långa bollar. Så att, jag vet inte. Men det kändes liksom som att de ville trötta ut oss lite. Och i de viktiga lägena så spelade de lite bättre än oss. Och jag tror det har att göra med att de har ju betydligt mer erfarenhet än vad vi har. De står ju på sådana här scener var varannan vecka, spelar sådana här stora matcher hela tiden, både på hemmaplan och bortaplan, vilket inte vi gör. De har vunnit många tävlingar, eller Jean-Martin Diaz var ju världsetta i 13 år. De spelar träningsmatcher mot toppspelare varje dag, vilket inte riktigt vi gör. Och vi har inte spelat så många matcher på denna scenen tidigare. Jag har bara spelat några fåtal. Om man räknar på VPT så har jag spelat en huvudtävling tidigare. Jag spelade en stor match under America vs Europe i somras. Men det är också så här, det är två olika saker. Och det är väl lite där man märker skillnaden, att fan, där hade man haft lite mer erfarenhet så hade man kanske spelat vissa bollar annorlunda.
Det är svårt också.
Det är skitsvårt, det är små marginaler.
Det kändes egentligen inte som att det var inte det som jag tyckte var positivt, var kanske inte att ni gick ner i tiebreaket riktigt, utan snarare kanske att de steppade upp lite grann. Ja, de höjde sig lite. Men annars så tycker jag att Caetano gör ett fantastiskt första set, precis som du spelar helt felfritt skulle jag säga första set, men Kaje får ju, han får ju faktiskt, man, det är lätt att glömma liksom, han, det är ju väldigt fysiskt första set för honom.
Verkligen.
Han får täcka rätt mycket i luften bakom det konstant ju.
De lobbade ju alltså medvetet mycket mot T och mot Kaje.
Ja.
Så att han fick ju springa fram och tillbaka mycket när vi, precis, när vi servade och höll nätet. Så att det, det tog nog på mycket på kajen. Men vi bägge två spelar på en väldigt hög nivå och otroligt bra paddel. Men det rann iväg två gratis poäng där vid två lika till 2-4.
Exakt.
Sen så var det en lång boll där
också. Det var
också
egentligen de första billiga misstagen på hela sättet kom ju där.
Ja, de kom där, ja. Och det kan vara lite av trötthet, det kan vara lite av
såklart
nerver, erfarenhet, etc.
Kombination.
Och kombination att de kanske höjde sig lite. Men små marginaler.
Så där blev det... Där blev det tyvärr torsk i första. Sen så kändes det lite som att hur var snacket i setvilan?
Nej, vi skulle komma igång igen precis som vi gjorde i början av första set. Mm. Vi visste, eller vi sa till varandra att får vi en stark start och får med oss detta setet så kan vad som helst hända i tredje. Man fick ju nästan lite den där känslan. Hade man tagit chanserna i första set och knutit till sig det setet så kanske de hade släppt på andra sätt lite, eller de var ju ganska frustrerade i många lägen i matchen. De kände väl lite stress och panik och visste inte riktigt vad de skulle göra många gånger, i alla fall stundtals. Så att det krävdes egentligen bara att vi skulle ta ett sätt, kändes det som, för att egentligen få övertag och vara favoriter i den matchen.
Ja,
men vi började ju med att bli breakade första gamet.
Ja.
Jag tror till och med det var under en golden point. Och det var de här golden pointen som avgjorde matcherna. Jag menar, första set så spelade vi 5 stycken golden points i 5 game. Ja. Där vi förlorade 4, vann 1. Mm. Så att det markerar ju också liksom så här. Fan, hade vi vunnit 4 av dem 1 så hade vi kanske vunnit 6-2 i första set. Då är det en helt annan match. Men det gäller att ta vara på de chanserna när man väl får dem.
Ja, det gäller ju att vinna de jävla golden pointsen också. Det är ju det.
Ja. Det är ju det. Det är ju det. Det är ju det.
Jag tycker Stjärn hade en rolig poäng, för man spelar egentligen golden points med aspekten att matcherna inte ska ta för lång tid. Så kunde man inte kört ett deuce, alltså det får gå till en fördel och blir det 40 lika en andra gång, då är det golden point.
Då är det golden point.
Det hade varit kul.
Det hade inte varit helt fel, nej. Då har vi en
så mycket turfaktor, menar jag. Då är det ändå
det bästa av bägge världar.
Chans. Exakt. Vi rullar ut det. Ja. Nej, men det andra sätt kändes som att det bara... Nej, han är inte så det.
You're a smart motherfucker, that's right.
Han är mysig alltså. Men det kändes som att andra sätt, när ni tappade första gamet, så var det... Då tappade ni också liksom lite stinget och de fick lite mer momentum.
De fick lite mer momentum. De kände väl kanske lite mindre press efter att de började med att breaka oss. Då låg det lite hos oss att vi måste komma tillbaka och jaga dem hela tiden.
Ja, men det var som man såg lite också på Kaje, typ att okej, fan, nu är vägen lång att vandra alltså. Jag vet inte om jag orkar vandra den vägen alltså så, för att han hade ju sprungit ett maraton fram tills dess, och så helt plötsligt står det 2-0 i andra set liksom. Man bara, varför har jag sprungit så här långt för?
Precis.
ska jag fortsätta springa lite till eller?
Ja.
Nej, men det är svårt,
men det är svårt mentalt också att komma tillbaka efter en sån,
jag menar det,
sån förlust i tiebreak också. Oh,
gud ja.
Men resultatet blev ju som sagt 6-7-1-6. Men jag tar med mig matchen och det är ju minnen för livet. Ja. Jag minns
också. Har du tugget varit efteråt då? Ni pratade att var ni stolta eller glada med insatsen ändå?
Men just där och då var man ju inte glad. Jag var jävligt ledsen. Jag höll på... Jag höll på att börja gråta i intervjun direkt efteråt. Tårarna var inte långt ifrån. Men sakta men säkert så har det ju liksom hunnit landa, och vi vet att vi gjorde en väldigt, väldigt bra match bägge två rätt igenom. Vi gjorde egentligen lite mer än vad som förväntades, eller vad folk kanske hade förväntat sig. Och vi har ju fått jättemycket beröm för vår match. Under hela veckan, och stort tack till alla som har kommit fram och tagit sig tiden och snackat lite om matchen. Och nu kan man ändå säga att man är nöjd med prestationen, och men förra veckan var tuff. En förlust är alltid en förlust.
Förlust är alltid en förlust, jag vet precis. Men det är också rätt jobbigt efter, så här, nu ska jag inte säga att jag vet hur det känns, men typ som du vet när jag har spelat min första SPT och folk var, men du fan, en kvartsfinal ska du ändå vara nöjd med liksom. Och så har man hört det
97 gånger liksom, och man, man liksom, man vaskade bort mer eller mindre en matchboll. Då blev man så här, man vill ju bara stoppa in en gammal korgboll i munnen på folk. Men det gör man inte.
Det gör man inte.
Nej, nej då, det är kul att alla kommer fram. Men det blir ju inte så här, fan vad ska jag vara glad för det för? Det är en förlust liksom. Sluta säga att jag ska vara glad för det där.
Precis, man ska ju inte vara glad. Men det är förluster som gör den bättre. Det är förluster som får en att träna.
Det är
träna
det man lär sig
mer
av. En sån här chans så får man bara en så gång i livet.
Ja,
ja, ja, ja.
Fatta. Men det blev ju en fortsatt fest efter att Vasquez Rocafort-festen tog slut. Vindal klev ju på tätt därefter.
Ja.
De fick ju också en rätt tuff match.
Ja, men de fick ju möta Lucho Capra och Maxi Sanchez som,
det är ju
som egentligen
odjur.
Inte bjöd på någonting. Nej. De spelade ju egentligen felfritt. De gick ut för att verkligen visa sin bästa version.
Jag såg ju tyvärr inte den matchen för att Kickens batteri var död, så det var ingen som kunde streama, så jag kunde inte se den.
No battery, please charge.
Men det finns inte så mycket att säga. Alltså Lucha Capra och Maxi Sanchez, det är ju liksom typ ett stabilt semifinalpar liksom. Det är inte så mycket att prata om.
De är där och nosar i kvartsfinal och semifinal varje tävling.
Precis.
Vann en VPT tidigare i år, så att det är ett av få par som har vunnit en titel liksom.
Ja. Nej, men det handlar om att kriga om poäng liksom, och bara få stå upp och känna på tempot och känna på arenan och få känna på nerverna. Det är skithäftigt att vi gör det.
Men sen så får man inte glömma, sporten är liksom, det är dagsformen, det är små marginaler. Jag menar, Danne och Androdino har ju slagit Maxi och Capra på träning, självklart. Det är stor skillnad träning och match. Ja. Men är det så här att man får med sig vissa genbollar i början av matchen, då kan matchen utspela sig på ett helt annat sätt.
Och tjejerna spelar ju också sina matcher. De hade också kul.
Det hade de. Det hade de. Jag såg tyvärr inte matcherna.
Nej, inte jag heller.
Jag laddade för fullt på min egna.
Du var din bubbla. Du var din bubbla, jag var min sjukbubbla. Amanda och Barre.
De har jag snackat med och de hade gjort det väldigt bra.
Och Anna spelar också.
Jag har inte pratat med Anna om hennes match. För jag känner inte till hennes partner heller.
Nej, jag har noll koll. Och jag har varit i mitt egna lilla töcken där. Så att jag ska få höra henne nästa gång vi ses.
Vi återkopplar med deras prestation.
Men roligt för dem. Men jag skulle säga showen fortsatte ju. Det blev en jäkligt rolig VPT att kolla på. Jag åkte ner dit och såg ju lördag söndag på plats. Det var inga dåliga matcher jag fick se på de två dagarna.
Det var inga dåliga matcher och festen. Man kan ju säga att festen verkligen började. När var det?
När jag kom. Jag ska bara.
Kvartsfinalerna. När du kom, ja.
Kvartsfinalerna. Jag såg då på tv. De var ju också sjuka.
De var helt sjuka.
Vilken jävla stämning.
Det var en grym stämning. Det var slutsålt.
Måste säga bra.
Över 7000 pers per dag.
Ja. Ja, det är fantastiskt och fantastiskt genomfört också, alla arrangörerna. Urban och Betsson och company som styrde upp det och hade. Det var ju jäkligt kul på plats också.
Verkligen.
Det fanns mycket aktivering. Och
ännu en gång har ju Sverige satt padden på kartan. Jag menar, det vart ju en folkfest och publikrekord för varje gång VPT har kommit till Sverige. Så att det var helt
marknad.
Fantastiskt.
Det har vi visat ju att det finns en marknad för arenapaddel. Och Malmö Arena är ju helt fantastiskt. Percy har ju gjort ett sjukt jobb där. Du vet, det ligger ju på, alltså hela det hylliga, det området där. När jag växte upp, det var ju liksom en alltså bara ren öde åker liksom. Det var ju inte ens en del av Malmö.
Så, du är gammal också.
Jag är gammal, man. Det är ändå, alltså det Percy gjorde där är ju, han har gjort det så jäkla bra, du vet. Han köpte mark som ingen ville ha och sen så fick han ju igenom att bygga arenan och då hade han ju även liksom planlagt för att bygga parkeringshus och hade marken för att kunna bygga köpcentret Emporia. Yeah. Så när han hade det så sålde han ju de rättigheterna till de som byggde Emporia, tyskar eller vad de är. Och då, jag fick inte vara någon som berättade för mig, det är säkert hörsägen, men det var ju så smart, så när han sålde det så fanns det ju en liten klausul i avtalet att när de byggde var de tvungna att använda betong från ett av hans andra bolag, så att han sålde betong till samma person han sålde marken till för typ så här 300 miljoner bara betong, och då hade han ju även sålt marken. Så att han gjorde ju han man kan säga att han grävde guld ute på åkern där ingen ville vara.
Han är inte dum.
Och det var inte tråkigt att stå där nu i lördags eller i fredags och på plats inne på arenan. För det är en riktigt god arena alltså.
Riktigt god arena, och framförallt jag snackade med många spelare och det är sån lyx, för att hotellet som vi spelare bodde på ligger ju på samma anläggning. Man kunde ju gå från hotellet utan att gå ut, utan man gick innehållet hela
frukosten
vägen
ner. Frukosten kan man sitta och titta på hockey liksom, eller på padel.
Bana två där, det var makulöst. Där hade vi ju frukost, lunch och middag, och då kunde du kolla ut och se över matcherna. Så att
det är rätt mäktigt.
Det är ren lyx. Och sen hade vi en players lounge där vi hade pingisbord, PlayStation, och man kunde även där sitta och kolla på matcherna. Vi blev behandlade som riktiga proffs, och du vet, de här VPT-spelarna, de blir ju inte alltid det. Många tävlingar håller väldigt låg standard.
Många är väldigt spanska.
Väldigt dålig organisation egentligen. Och nu får de ju verkligen se att Urban och gänget, Swedish Padel Open, har ju implementerat det proffsiga, och det är bra svensk från standard. Tennisen. Nej, från tennisen och svensk standard till padden. Urban har ju drivit både Swedish Open i tennis och Stockholm Open i Stockholm i många år, så att han har ju stor erfarenhet om just tennistävlingarna och tennisvärlden och hur sportarrangemang ska arrangeras. Så att han har egentligen implementerat det bästa av den världen till padden. Och ja, tror jag också fått ihop den här businessvärlden, så att det gör det möjligt att Areco kunde komma in och sponsra.
Ja, de sponsrar ju med besked. Nej, men det var nog talat om det, men jäkligt proffsigt för oss som var på plats i alla fall. Och sen, det var jävligt kul att vara på plats också. Sjukt mycket härliga människor som kom fram och köta och hängde. Det kändes lite som att man var på liksom ett camp med massa människor man gillar, trots att man inte hade träffat så många innan.
Verkligen. Det var kul. Hela paddelsverige kändes som att alla var där.
Ja, men det var massa kompisar överallt som ropade ens namn, och man liksom folk som hade skrivit till en som man fick ett ansikte på liksom och sådär. Så att
och alla paddelmärken hade sina stands och visade upp kommande racketmodeller, och det var kul att se alla vi som är riktiga paddelnördar.
Jag gick förbi när jag kom, så stod Håkansson och bara liksom lutade sig mot ett bord och ropade liksom tjena Pepe, jag bara tjena Håkansson. Så gick jag ju dit och så tuggade jag lite med honom, och så stod han ju med sin bok där då vid Rocket Paddle-montern, och jag tänkte inte så mycket på det. Vi stod och tuggade lite, och så kom det förbi någon kille och pratade lite med oss och sa hej till oss, och så sa Håkansson du får passa på nu och köpa en bok, få den signerad. Så han bara sa det får jag göra ju. Så Håkansson då började skriva i den. Vad vill att det ska stå? Ja, men jag heter liksom Henrik här. Och så sa han så till mig bara, du får också skriva. Så jag skrev ju också i boken där liksom. Och tyckte Håkansson var kul. Så det kom nästa. Kan jag också få en dubbelsignerad? Och sen så stod jag där en kvart med Håkansson och dubbelsignerade hans böcker. Men jag har faktiskt lite fotokred i boken, så att jag kände att det var lite befogat.
Lite befogat. Ja, men
det finns ett par böcker där ute i Sverige nu med en dubbelsignering. Håll i dem hårt. De kommer gå.
Come on!
De kan ha tappat i värde, men de kan också stiga i värde, vem vet.
vem vet.
Men då ska vi prata lite grann om matcherna innan vi rundar, eller?
Ja, det tycker jag.
Mest spektakulärt, då ska vi säga såklart att Sanjo Tapia och LeBron Galan-matchen för mig var ju den med bäst stämning och hetast glöd.
Det tror jag också. Jag såg ju mer eller mindre samtliga matcher. Och satt även som kommentator för den spanska och internationella sändningen. Men det snackar vi inte om. Det snackar vi inte om, för det gick ju åt skogen.
Fan vad gummi du hade där.
Det gick inte bra.
Hur ska man få en syl i värdet bland de kommentatorerna?
Ja, det är också en bra fråga. Men i vilket fall...
Paquito!
Men lite så låter det.
Ja, du satt där så bara hur dina axlar gick högre och högre upp på taket och du bara, vad ska jag säga här då?
Vad ska jag säga här då?
En bandeja är muy fácil.
Muy fácil.
Nej, jag tror du gjorde det bra, gubben. Jag kan faktiskt inte säga någonting annat.
Men jag tror att, som du nämnde, Galán, LeBron mot Sanjo och Tapia var nog den jämnaste och bästa matchen under veckan. Ja. Och det lät ju publiken, spelarna, känna och veta. Mm. För herregud vad publiken var med i matchen.
Ja, fan alltså. Vad roligt att se vilken publikfavorit, förutom Paquito då, han är ju den självklara. Men Tapia är ju verkligen, folk älskar Tapia.
Folk älskar Tapia och det är inte så konstigt när han gör sådana magiska räddningar som han gör.
Men det är ju typ som att han behöver ha, han är lite som en sån gammal gräsklippare, du vet. Man måste dra upp choken, man måste sparka på vänster bakdäck och så måste man rycka i snö tre gånger. Och sen kommer den igång och sen fattar man inte hur bra den är liksom. För han är ju en sån som kan liksom se lite så här omotiverad ut i en VPT-semi liksom. Och så kan det gå två, tre game. Och sen helt plötsligt bara springer han ut och hoppar upp på rad 7 och räddar någon helt omöjlig boll. Och sen, sen är han igång.
Sen är han igång, ja.
Ja, men du vet. Ja. Det känns så i alla fall.
Det känns så och det är så. Och han har ju en partner nu i dagsläget också som inte är så tokig, som älskade dessa långsamma banorna och kunde verkligen styra och ställa precis som han ville.
Han var som en otjusare.
Ja, och då pratar jag om Sanjo Gutierrez. Alltså, Gutierrez. Herregud. Vi alla vet ju att han har ju magiska händer, att han har en talang från en annan planet. Ja. Och det visar han verkligen upp nu, match efter match. Och jag har det var länge sedan jag har sett honom så taggad och peppad som han var denna tävlingen. Och det älskade publiken.
Ja, alltså han har haft sådana perioder tycker jag där han liksom, han är så jävla bra, men det är till och med så att han bara står och börjar tänka på liksom att fan, mjölken är dålig där hemma. Alltså. Jag måste... Ja, men du vet, som att han ibland kan han ju stå och titta på glaset och pilla lite på skarven och liksom känna att, var är han liksom? Mm. Men den här tävlingen, jag kommer ihåg även mot Bela. Mm. I matchen där, det var något läge där Bela vann någon viktig poäng och skrek så här typ Vamos jättehögt för att tagga igång Cuello liksom. Och så ser man så i kameran hur Sanjo liksom verkligen tittar upp mot honom. För han brukar inte möta så mycket blickar ändå, Sanjo. Liksom. Han tittar rätt mycket bort. Liksom. Men han verkligen reagerade på att han skrek och ussade. Så då var det typ som att han bara sa, okej, nu jävlar, jag ska visa dig. Du vet, så här. Så hämndlysten typ. Liksom. Och sen så var det ju show ju.
Sen var det show.
Men mot LeBron alltså, hade han inte kontroll i hela matchen?
Jo, det var ju i ett läge, för jag satt ganska nära deras bänk. Där han satt, där han sa till tränaren, det är ingen fara, jag har honom. Jag kontrollerar honom. Det är ingen fara idag. Han kommer inte skada oss.
För han kommer säga mycket det, med bänken, Sanjo.
Ja, och när han sa det så höll jag ju på att dö. Och det var precis det som hände ju. Och det såg man ju hela vägen. Och framförallt i slutet av matchen, av den semifinalen. För att de misstagen LeBron gjorde, det var ju bara av ren frustration, panik. Ja, och det han säger med de misstagen, det är att okej, jag har inte en chans idag. Jag vet inte hur jag ska vinna bollen. Mm. Så jag chansar och missar. Chansar.
Ja, men jag sa liknelsen att till slut så kändes LeBron lite som en influgen fågel i köket. Mm. Och som blev du vet, mer och mer stressad. Och till slut så bara chansflög han mot glaset. Liksom. Alltså, för det var ju lite så det blev ju. Alltså, Sanjo var aldrig hotad. Han kände som att han kunde förflytta honom hela tiden. Och till slut så fick han liksom lite semipanik och gjorde något dåligt beslut.
Så var det. Det var den känslan man fick.
Häftigt att se det på nära håll alltså.
Väldigt häftigt att se. Väldigt häftigt att se. Sen en annan match som jag såg, som jag blev väldigt imponerad över, det var ju Tamara Icardo och Delphi Brea.
Också publikfavorit.
I semifinalen mot Gemma Traj och Salazar. För där gjorde de en fantastisk match. Delphi Brea gjorde inte ett enda misstag, styrde och ställde bra från sin forehandsida, väntade på rätt läge. Icardo kom in när det väl behövdes, gjorde några fina avslut och de spelade fantastiskt bra. Jag trodde faktiskt att de skulle spela bättre i finalen, men jag visste att, eller jag fick reda på inför finalen, att Tamara Icardo hade lite problem med sin arm, hon hade lite känningar och Delphi hade
foten
lite,
också.
Det var Delphi Brea som hade problem med vaden. Så att det, de var nog inte helt hundra, de var nog slitna.
De var ju inte där, det såg man ju. De var ju liksom aldrig.
Men det, vi får inte heller glömma, vi är inne i mitten av november. Säsongen har varit lång, vi har spelat otroligt många tävlingar. Det är tufft fysiskt och mentalt. Och du vet, ibland så kan man inte alltid vara på topp. Men de imponerade i alla fall och slog världsettorna Gemma Treij och Salazar i semifinalen. Och precis, i finalen så tog det stopp mot Ari Sanchez och Paula José Maria, som var två steg eller tre nivåer bättre den dagen.
De var jättebra, de spelade jättebra, finalen var taggade. Så att, det var ju tyvärr en ganska tråkig final, för att det var ju en väldigt ensidig match från start till mål ju.
Men det var no mercy från deras sida.
Men jag tycker också, som du säger där, att den matchen som de gör när de slår ut Gemma Treij där, är ju, det gör de väldigt bra, och de gör det väldigt taktiskt rätt på de här mattorna. Så att nej, men det var jäkligt kul att se. Så att, och sen finalen även på här sidan var väl bra såklart, men man tänker stämningen på lördag kväll, folk, det var liksom 6900 pers på läktaren. De har fått i sig en och annan. Det var ju, och så var det ett riktigt gladiatorkrig på banan. Det var jäkligt häftigt att se. Det är någonting jag kommer ta med mig i alla fall.
Och det, vi får inte glömma den där rivaliteten mellan Sanyo och Paquito. Precis. De är ju gamla partners, och sen de splittrades har det alltid varit en rivalitet mellan dem emellan, och så fort den ena börjar skrika så skriker den andra högre, och därefter börjar ju matchen. Och det såg man ju klart och tydligt, Paquito började matchen direkt, peppar och taggar som fan. Han började skrika massa från början liksom, come on, kom igen. Han var där liksom i facet på Sanyo, och det var nästan också som att så här, väcker inte Björne som sover.
Nej,
och sen vaknade Sanyo till liv, och då var det liksom good night.
Min analys lite var så här att Paquito och Martin Dineno började matchen skitbra. Däremot så spelade Sanyo samma spel hela vägen. Alltså de lobbade och spelade kort på Dineno hela tiden, och så la de någon boll för att hålla Paquito på plats. Och sen höll de bara på att förflytta Dineno och djupled hela tiden. Så att om man tittar egentligen på de första fem gamen, även om Paquito och Dineno gick vinnande ur dem, så tror jag att Dinenos puls var uppe i liksom 200, och jag tänkte bara så här, hur ska han kunna hålla kvalitet om de ska fortsätta så här genom hela matchen? Och jag såg ju typ hur, jag tror att Sanyo bara så här litade på att, typ som i boxning liksom, nej, vi fortsätter jabba. Han kommer inte orka. Ja. Åttonde, nionde, tionde ronden, han kommer inte orka liksom. Och lite så blev det ju.
Ja, och lika så blev det sen också när Paco och Dineno försökte få spelet till Tapia lite mera, och Tapia spelade mer till Paquito. De hittade inga svar, inga lösningar, och Sanyo och Tapia, det de gjorde var så bra var ju att de väntade på den perfekta lobben, gick fram, blockade. Framförallt Tapia blockade väldigt bra, så vann de nätet på det sättet. Och det var det som avgjorde matchen i slutändan, tror jag.
Ja, men verkligen. Så att, han är ett geni, den gode Sanyo, och det känns som att Tappe tycker det är kul att få spela med honom, för han får ändå fortsätta vara, han får fortsätta göra sina abrakadabra-grejer.
Ja, men vi får inte glömma att ge Tapia stor eloge, och för denna veckan spelar han inte sitt spel, för banan var alldeles för långsam. Det var väldigt sällan du såg Tapia gå för smashen, och det är liksom det vanligaste slaget han har. Han är en väldigt offensiv spelare. Han gjorde ju faktiskt jobbet redan från kvartsfinal och framåt, som han inte är van att göra. Det här grovjobbet, det som inte är så himla sexigt. Försvarar, göra mindre liksom show de la show. Och, men det gav honom titeln, så att han ska nog också vara väldigt glad och nöjd.
Verkligen,
från,
men det, alltså, från... han hade så mycket kontrings på winners. Alltså.
Men han spelade inte sitt spel. Han spelade paddel. Han gjorde det grovjobbet. Han spelade inte sin offensiva show de la show paddel. Så att han sa ju också i intervjun efteråt att ja, ni fick se en annan version av mig själv som inte jag själv känner till heller. Men det blev ganska bra till slut ändå.
Det var ju bra. Det var lite synd för att jag hade ju bettat inför turneringen att Paquito och Dineno skulle vinna, för att jag visste att det var ganska långsamt ju.
Ja,
så att, nästa. Så att jag var ju där och nosade.
Vilka bettade jag på?
Du bettade på LeBron Galan.
Just det, gjorde jag. Det gick inte så bra.
Det gick inte så bra, nej.
Men under veckan.
Under så var jag riktig winner.
Ja, och jag måste säga att jag är ganska nöjd med att Tapia och Sanjo vann. Det glädjer mig. Och framförallt när jag fick se dem spela live. Alltså det är ett par jag gillar.
Jag håller med.
Jag tycker ändå de förtjänade den vinsten.
Paquito är ju den stora publikfavoriten i Sverige givetvis, men jag tror att...
Och överallt i världen.
Ja, överallt i världen, men för många var det nog ändå rätt lag vann om man tittar på den finalen.
Verkligen.
Simon, vi är sponsrade av Hyper! På tal om goda odds, jag la ju ut under helgen lite så här spelbara odds ju. Och då la jag ju att Sanjo och Tapia är absolut spelbart mot LeBron Galan med tanke på underlaget och sådär. Två och någonting.
Det var många som hade att tacka dig för det.
Det var ju en och annan blomma som skickades i mina DMs efter efter det tipset.
Come on!
Grattis till dem, och samma sak i finalen. Det var också dubbelt gånger pengarna mot Paquito Dineno. Så att jag tycker att jag... Ni får gärna skicka en swish. Nej, men grattis till alla ni som spelade. Fantastiskt kul att ni lyckades ta hem det, ni som spelade på dem. Men det är alltid lite extra roligt att kolla på VPT tycker jag, när man har en sån liten sån, en 50-lapp eller en 25-a eller någonting, när man sitter och kollar live, så det finns någon liten extra att hålla tummarna för.
Ja, verkligen. Verkligen. Så att, det blir en helt annan spänning.
Jag har fantastiska nyheter inför nästa VPT. Hyper har ju någonting de kallas för Ultrabet. Och vi har pratat om det innan, det här med att man kunde spela för 100 kronor riskfritt. Men Simon, nu är det 1000 kronor riskfritt.
1000?
Nu kan man följa dina dåliga råd och ändå få tillbaka pengarna.
Va?
Vad jag menar? Så man kan spela 1000 kronor riskfritt spel. Alltså att man, upp till 1000 kronor då. Så man kan ju dela upp det och sådär. Men man kan spela, till exempel då, hade man kunnat tanka in 1000 spänn på att Paquito och Dineno skulle vinna finalen. Och så gjorde de inte det nu. Då får man tillbaka sin tusing.
Det är helt galet ju.
Inga omsättningskrav, ingenting annat, inget konstigt, utan jäkligt god chans. Och jag tänker inför kommande VPT, speciellt om man då tycker det är lite kul att kolla och ha någonting på spel, så kan man göra det utan att ta risken. För att man ska ju såklart alltid spela ansvarsfullt, det förespråkar jag, och spela bara för pengar man har råd att förlora. Man ska ju liksom inte spela för några andra pengar eller spela för att vinna tillbaka något, för då kan det gå jäkligt dåligt.
Det ska man inte göra.
Nej, det ska man verkligen inte göra. Men det är jäkligt kul att ha ett litet intressebett. Och det bästa av världen är ju när man kan göra det utan att riskera att förlora.
Det är helt magiskt. Det kan inte bli bättre.
Faktiskt. Så att nästa VPT, när har vi den?
Nästa VPT är i Buenos Aires. Nästa week. Well,
är det en master eller?
Det är en master, ja.
Sista. Master. Det är näst sista, va?
Det är näst sista. Efter Buenos Aires så flyger spelarna till Mexiko. Och efter Mexiko så samlas de 8 bästa paren i Madrid för att göra upp om Masters-slutspelet 2021. Och fan, där är inte jag och inte du heller, Pepe.
Nej,
men vi kommer följa det på avstånd och ni kommer kunna
följa
betta
det på Hyper.com.
På Hyper.
Garanterat. Ja. Så att, vi håller utkik och vi kommer dela det när nästa VPT kommer. Men håll utkik inför det kommande VPT. Spela Ultrabet, riskfritt spel upp till 1000 kronor. Och som sagt, spela ansvarsfullt, var 18 år och besök stödlinjen.se vid behov. Det finns väl bara en sak att säga, Simon, va?
Träna med paddel och adios amigo.
Och tack Hyper. Ja. Nej, men du fan, vad, innan vi rundar av här nu, du är i Stockholm va?
Jag är i Stockholm. Jag är på lite äventyr här och var.
Känns
som
att du jobbar lika
ställen.
Mycket som jag gör nu för tiden.
Nu jobbar jag mycket, jag sliter.
Vad händer?
Vad händer? Man måste göra lite kliniks, du vet du. Så att jag är faktiskt i Stockholm nu med Pablo Figueroa och kör en liten klinik här och var.
Pablito.
Och
nice.
Sen så ska jag också även jobba på lite saker som kommer annonseras alldeles strax. Kommer bli riktigt feta. Så att, håll utkik, det kommer stora grejer på gång.
Mer info när vi kan dela.
Ja, yeah. Det kommer.
Det kommer. Ja, och jag längtar tills jag kan börja träna igen. Jag är fortfarande lite sänkt, så att jag har inte kunnat börja träna än. Men jag jobbar på, har typ 127 obesvarade mejl, så att jag gnetar. Jag ligger i hörnet och gnetar.
Gneta på. Jag kanske kommer förbi Götet till helgen med PP, det vet man aldrig.
Glider vi inom Spiga då, eller?
Jag tror det. Spiga 3.
Plocka något gott, va?
Plocka något gott. Trädgårdsgatan 3.
Jag behöver en liten Stone Island overshirt nu när jag varit sjuk så här länge. Ja. Det är synd om mig.
Ja, det är så synd.
Nej, är ni i Göteborg, besök Spiga 3. Icke sponsrat, bara mycket kärlek och reklam för världens bästa klädesbutik i Göteborg.
We love you.
We love you och we love you guys som lyssnar på proffset. Jag är ledsen att vi missade förra veckan, men det fanns ingenting att göra åt. Men
nu fick ni istället världens längsta avslut på en podd.
Ja. Nu får ni istället risa.
Risa.
Vad betyder det? Leende eller?
Leende, ja.
Ja, denna ligger även på vår spellista på Spotify. Proffset och jag heter den.
Alla, ja, och de sjunger om hennes vackra och underbara leende.
Arriba!
Så sväng på höfterna och vi hörs nästa vecka.
Come on! Jag får så en jävla feeling av denna. Så jävla bra. Jag vill ju bara åka till Spanien, spela paddel, dricka bärs och äta tapas. Come on!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.